Birgitta,
ja?
Här kommer ett dilemma till dig. Lämna eller stanna kvar? Det är frågan nämligen för den här podden. Säg att du har mött ditt livs kärlek, men den kärleken kommer att få stora konsekvenser för din älskade och hans familj. Hur skulle du göra då? Skulle du lämna eller skulle du stanna kvar?
Jag skulle stanna kvar.
Jaha, varför då?
Jo, för att i dagens läge så kämpar man för det liv som man vill leva och inte det liv som andra vill leva. Kan hända att vi har lite starkare kvinnoroller nu än man hade på 1850-talet.
Det är nämligen precis det här, lämna eller stanna kvar, som det handlar om i operan La Traviata. Det är Violettas dilemma i dagens podd det handlar om. La Traviata, skriven av Giuseppe Verdi. Hjärtligt välkommen ska du vara till podden Operaguiden då. Och idag står vi alltså inför riktigt jobbiga mänskliga frågor. Det här med kärleksrelationer och hänsynstaganden. Ja, det ska vi gå in på idag när det handlar om La Traviata. Den vilseförda, som man översätter det med på svenska. En opera i 3 eller ibland 4 akter av Giuseppe Verdi från 1853. Och vi, det är jag, Britta Svanholm Magnett, och min kära sidekick, producenten och P2-medarbetaren Birgitta Forsberg. Hej på dig!
Hej Britta!
Och välkommen du med.
Tackar.
Är du redo för kärleksdilemman?
Ja, jag är så redo så det är inte klokt.
Åh, vad bra det låter.
Yes.
Det här är ju en tragisk och passionerad opera. Historien som La Traviata baseras på, den är också väldigt känd. Handlingen utspelar sig i mitten av 1800-talet då, som vi sa. Och i Paris så fanns då unga, tidigare fattiga kvinnor som levde som kurtisaner. Något mellanting mellan prostituerad och sällskapsdam skulle man kunna säga. Och de hade ofta rika adelsmän som beskyddare. Och om en av dem, Kameliadamen, skrev Alexandre Dumas den yngre en roman om, som sedan blev en pjäs och som i sin tur lockade Verdi att skriva sin La Traviata. Romanen den blev en framgång, skådespelet det blev en ännu större framgång och sen så kom då operan som verkligen är en stor framgång. Man måste väl gissa att den har en bra grundberättelse, eller?
Ja, verkligen. Jag tror att det var ganska så kontroversiellt att ha en kurtisan lyxprostituerad som senare också blev sjukare och sjukare.
Mm. Det vi ska var, komma in på det, ja, lite senare här i podden. La Traviata är faktiskt en av de operorna som spelas allra mest. Jag tror att i Opera Base statistik över säsongen 2015-2016 så undrar jag om inte den ligger på första plats faktiskt. Så det här är riktigt hett stoff fortfarande får man väl säga. Och anledningen till att den är så populär, det kanske också har att göra med att historien baseras på en verklig person. Marie Duplessis som hon hette, kurtisan i Paris i 1800-talets mitt. Och Dumas hade alltså en affär med henne och baserade sin bok Kameliadamen på detta. Den här historien har förstås filmatiserats också. En av de allra mest kända är med Greta Garbo i huvudrollen som Kameliadamen.
Dead already.
No. No, it's impossible.
Nothing's impossible now. Send those people in the other room.
I can't.
Then I will.
Ett litet klipp ur Kameliadamen. Har du sett den, Birgitta?
Jag tror faktiskt inte att jag har gjort det. Har du det?
Nej, jag har inte gjort det. Jag har fokuserat på operan istället. Men jag blev lite nyfiken här när vi fick ett litet miniklipp här. Innan vi går djupare in i operaversionen av Kameliadamen, La Traviata alltså, så ska vi få lite bättre koll på vad operan egentligen handlar om. Verdi och hans textförfattare, librettisten Piave, de ändrade inte så där jättemycket från romanen. Men en väldigt stor förändring ändå är att de bytte namn på alla personer. De blev lite mer italiensk klingande. Per Fältsin har stenkoll på handlingen och presenterar den så här.
Kärlekens virvar och samhällets krav, så kunde man rubriksätta La Traviata. Violetta Valéry har en stor fest och med på festen är den unge Alfredo Chermont, som den senaste tiden blivit allt mer förälskad i Violetta. Hon uppskattar hans känslor, ser dem som äkta, ren kärlek till skillnad från all annan ytlig förälskelse hon möter. Men hon håller honom ifrån sig. Hon är tuberkulossjuk och vet att hon inte har långt kvar. Men de blir ett par och i akt två har de lyckliga bott tillsammans på landet några månader och fått ett helt annat liv. Men Violetta har ekonomiska problem och Alfredo reser till Paris för att reda upp det. Då kommer hans pappa Giorgio Chermont in i handlingen, ensam med Violetta. Han är missnöjd med sonens val av fest, men rent generellt. Men framförallt hindrar hennes dåliga rykte hans dotter, Alfredos syster, att gifta sig. Familjeheden kräver att Violetta ska lämna Alfredo, säger fadern. Ett stort dilemma, och Violetta bestämmer sig för att följa Alfredos pappas krav. Men utan att nämna de verkliga skälen för Alfredo. Tidigt en morgon har hon återvänt till Paris. Alfredo förstår inte varför, möjligen är den gammal älskare baron Dufol som lockat henne. Och Alfredo beger sig till Paris för att leta upp henne och kanske utmana honom. De möts allihop på en stor bal och där går, kort sagt, allt på tok. Alfredo missförstår Violetta och förnedrar henne inför alla. Hon tvingar sig själv att ljuga om vem hon egentligen älskar. Alfredos pappa, som är den enda som vet vilket offer Violetta gjort, bannar sonen för vreden han visar. Akt två slutar i en härva av missförstånd, lögner och outtalade ord. I den sista akten är vi hemma hos Violetta, som är svårt sjuk. Hon läser ett brev som Alfredos pappa skrivit där han ber om förlåtelse för vad han gjort. Och han har förstått hennes starka moral. Han tillägger att Alfredo har duellerat med baron Dufol, men nu är han på väg till henne. Pappan har berättat för honom att det var han som hade uppmanat Violetta att lämna Alfredo. Men Violetta vet att det är för sent för henne i livet. Men låter Alfredo komma och ta farväl, låter honom smida planer för framtiden. När pappan tillsammans med en läkare kommer, är det bara ett ögonblick kvar innan Violetta dör i sängen.
Tack Per. Kärlekens virvar och samhällets krav. Alltså sammanfattade han La Traviata. Och faktum är att vi i den här operan möter en ny sorts realism. Det brukar ju heta verismo inom den italienska operan, men det är lite för tidigt för det uttrycket skulle jag nog säga. Puccini blev mästare på verismo 50 år senare ungefär. Men redan i La Traviata så skildras överklassens nöjen och förhållningssätt till samtiden alltså. Och det här var ju, som du var inne på Birgitta, lite känsligt.
Ja, det var lite känsligt med tanke på att det var en kvinna, en kurtisan, en prostituerad som hade huvudrollen.
Ja, och det kom kanske lite för nära publiken. För att det här var ju någonting som var då väldigt realistiskt. Kurtisaner fanns det i sällskapslivet helt enkelt. Det var till och med så att innan premiären så fick Verdi släppa idén om att framföra operan i en nutid. Han hade gärna velat det nämligen, just för att man skulle känna igen sig. Och istället så fick han flytta tillbaka handlingen till 1700-talet för att inte stöta sig då med den känsliga Venedig-publiken som till stor del bestod av just sådana här människor som skildras då i operan, en övre medelklass och överklass. Operan blev inte någon direkt succé när den hade premiär, det berodde på flera saker. Bland annat en tjock sopran.
Ja, det var en väldigt kraftig sopran i 100-kilosklassen som sjöng Violettas roll. Och publiken tyckte ju att det var ganska så skrattretande när hon sen låg där frodig och rödblommig på dödsbädden. Så att de utbröst ju i gapskratt. Det var väl inte riktigt menat.
Nej, det var inte riktigt trovärdigt tyckte den publiken. Öppningskvällen blev alltså ett fiasko då, men sen gick det ändå rätt bra. Birgitta, det här är en svindlande och på samma gång tragisk kärlekshistoria alltså. Kärleken mellan Violetta och Alfredo. Men om vi börjar med Violetta, om vi ska försöka förstå oss på henne, varför blir hon ens kurtisan tror du?
Jag tror att vi måste söka rötterna. För vad jag förstår så var hennes far väldigt dominant. Han kallades till och med för byns djävul. Och man kan ju bara gissa att Violetta levde under förtryck och hade väldigt respekt för män som hon sen kanske bar med sig. Och så småningom när hon växte upp och blev väldigt vacker och attraktiv så fick hon ju den här typen av kärlek från välbärgade män. Och det var ju ett enkelt sätt att ta emot kärlek på.
Mm. En väg framåt i livet trots allt.
Ja, hon kände inget annat sätt kanske.
Och vi får tänka på att Violetta alltså och Marguerite då i boken Kameliadamen, det är en tjej som är knappt 20, eller vad ska vi tro?
Jag tror inte ens att hon är det. Jag tror hon är runt 18 kanske. Ja. Mm.
Kan man se det som att Violetta är en stark kvinna som har kontroll över sin egen sexualitet?
Jag tycker ju inte det. Jag tycker inte att hon är någon stark kvinna. Utan jag tycker att hon kanske lever på att hon är väldigt, väldigt vacker. Men att hon har dålig självkänsla och är förtryckt från barndomen.
Trasig.
Visst, och går männens roll, eller går männens väg. Mm. Och gör som männen säger. Den känslan har jag. Och jag hänvisar det till hennes pappa. Mm.
Jag läste någonstans att det var någon som har skrivit att hon är känslostark snarare än känslosam. Men det låter inte som att du håller med om då.
Nej, inte vad jag tycker. Men ja, det där är ju ett fall för psykologin, för högsta nivå.
Absolut. Mm. Hon har oavsett bakgrund väldigt många vackra melodier i den här operan. Och Verdi är ju... Man är ju berömd för sin melodikonst såklart, men i den här operan så får han till väldigt många träffar måste man ändå säga. Ja. Hennes kärlekstema i första akten låter till exempel så här. Ja, här har hon alltså ganska nyligen träffat Alfredo Violetta och hon kanske ser en möjlighet i ett annat liv, eller vad ska vi tro?
Jag tror att hon har upplevt kärleken för första gången när hon träffar Alfredo. Det är hennes livs stora kärlek. Hon kanske blir förvånad över sina egna känslor.
Det här är slutet på akt 1 som vi hörde precis här. Och när vi sen då kommer in i akt 2 som Per berättade så har de alltså valt att flytta ut på landet och leva tillsammans. Och då har jag funderat väldigt mycket på varför hon inte är helt ärlig med sin sjukdom. För hon är ju faktiskt döende. Eller förstår hon inte det själv? Eller?
Ja du, det är ju mitten av 1800-talet. Jag vet inte riktigt hur långt läkarvetenskapen hade kommit men... Om man känner sig sjuk och hostar och svag så kanske inte det första man tänker på att man är döende, speciellt inte när man är runt 20 år. Nej. Kanske hon inte fick någon bra medicin eller någon läkare som kunde berätta för henne. Kanske inte, man visste kanske inte så mycket.
Och det hon då led av, Violetta, det är ju alltså tuberkulos. Väldigt vanlig sjukdom på 1800-talet.
Och man har ju också hoppet uppe hela tiden. Man tror inte att man ska dö.
Nej. Och som du säger, man får kanske sätta det i perspektiv till att hon är runt 20 då. Ja. Det var ju väldigt många som avled i tuberkulos. Det är inget konstigt att hon har drabbats av detta. Man kan ju också fundera på om inte Alfredo kanske vill förstå att hon är döende. För om vi gör ett hopp till i slutet på hela operan när hon verkligen ligger på sin dödsbädd. Då gör han planer på vad de ska ta vägen senare i livet tillsammans.
Ja, det blir ju så att man lägger in en extra växel när man anar att någonting håller på att gå fel. Då tänker man, nej, vi ska göra det och det och det och det. Så tror man att det kanske kan hindra sjukdomen. Man inbillar sig. Man sista som ger upp, det är ju hoppet.
Ja, det är det verkligen. Hopp är någonting som de här båda fick leva på ett liten kort stund då, och deras kärlek har skildrats musikaliskt så här. Ja, en av de absolut mest kända melodierna ur La Traviata. Alfredo och Violettas kärlekstema som vi hör redan i ouvertyren och som återkommer flera gånger. Violettas stora dilemma började vi prata om. Och det handlar alltså om att hon ger upp sin egen lycka till förmån för andras. Alfredos pappa övertalar henne att lämna sonen. Är det osjälviskt?
Jag tror att hon tänker så här, att jag ska lyda fadern. Hon har alltid lydit sin egen pappa. Så att hon har inga andra tankar än att gå faderns väg och göra honom till viljes.
Man går här helt enkelt inte emot en äldre mans.
Nej, man gör inte det. Inte någon man, kan jag tro.
När Germont, pappan, väl har övertalat Violetta och hon har bett sig tillbaka till Paris från lantegendomen då, så försöker fadern att få sonen Alfredo på andra tankar, glömma bort Violetta. Och då berättar Germont för Alfredo om Provence. Kanske kan de åka dit istället och glömma hela den här sorgliga historien. Melodin har blivit odödlig. Corti cancello di Provenza il mare il suono. Provenzan kallas den här melodin, men Alfredo, han vill inte lyssna på sin pappa. Det blir inget Provence för honom. Han stormar iväg till Paris istället för att följa efter Violetta. Verdi, han anlade en liten ny stil när han skrev La Traviata. Det här är en rätt lågmäld opera. Inledningstonerna som vi hörde precis i början på operaguiden, som också är Violettas dödstema som återkommer i slutet, det sätter på något sätt stämningen direkt. Verdi skildrar väldigt lyhört de här ömtåliga nyanserna i hjärtat och i sinnena hos de som agerar. Han skrev den här operan i rekordfart och han fick också sitt riktigt stora genombrott vid den här tiden. Det är några till operor där som också har blivit riktigt stora. Men såklart finns det också upptempopartier i den här operan där han briljerar med sin melodikonst då. Hela första akten på Violettas fest är väl en dansuppvisning, skulle man kunna säga.
Ja, det är det. Och det är en maskerad och man verkligen upplever feststämningen i många olika kulturer också. Det är allt från romer till tjurfäktare som dansar och sjunger. Och det är olika rytmer och glatt.
Han har lyckats få med lite av varje dansväg här i den här operan. I akt 1 där så har han till exempel blandat in polka och valser.
Framförallt valser, det levde ju han för. Där. Ja. Det är ju valser i alla hans operor, kan man väl säga.
Just i akt 1 där så hittar vi också en av många välkända musikstycken från operan. För det kryllar ju som sagt av dem. Och det är Alfredo som sjunger. Vad är det han sjunger, Birgitta?
Han sjunger en dryckesvisa, en brindisi, som betyder skål. Och där han sjunger vinets lov och att nu ska vi roa oss med vin och sång. Och vinet gör kyssarna heta och tar fram allt positivt som ruset för med sig.
Och strax därefter så fyller Violetta i och fortsätter ta över melodin.
Sopranrollen, Violettas roll, är ju skriven då för en koloratursopran. En tung koloratursopran.
Vad innebär det?
Ja, det betyder att det är väldigt tunga partier att sjunga, både lätta koloraturer och på djupet och med dramatik, med mycket lyriska känslor som kräver en andning som man verkligen har kontroll över för att klara av den här rollen. Det är väldigt, väldigt tung roll, och sen får man inte glömma bort att Violetta är ju på scenen nästan från början till slut. Det är nästan bara när fadern och Alfredo har sitt lilla parti där i andra akten som hon inte är med.
Får hon en liten paus.
Där får hon en liten paus.
Ja, precis. Välförtjänt.
Ja.
Romanen som La Traviata baseras på är alltså Camelia Damen av Alexandre Dumas den yngre. Du, vad vet du om blomman Camelia?
Camelian har sitt ursprung i Japan, Korea och Kina, i Asien alltså. Mm. Och tillhör en buske i familjen T-växter. Mm. Och det var en man som hette Georg Josef Camel, hemmahörande i Manila, som var upptäcktsresande som gav den dess namn.
Den här blomman, den fick ett riktigt uppsving efter att Dumas roman kom ut. Den blev superhet hos medel- och överklass. Och där höll den faktiskt kvar sin ställning ganska länge till orkidéerna tog över så småningom. Visste du också att blomman har en viss symbolik i boken?
Nej, berätta.
Mm, jo, så här var det. Alexandre Dumas beskriver det som att när Marguerite då, i boken, alltså Violetta i operan, när hon är tillgänglig för sina älskare så bär hon en vit kamelia på sin klänning. Men när hon däremot är otillgänglig de dagar i månaden, när hon har mens alltså, då bär hon en röd kamelia. Och det här är då för att på ett ganska icke-subtilt sätt, får man väl ändå säga, signalera sin status. Du kan ju tänka dig att det här väckte uppmärksamhet när boken kom ut.
Ja, verkligen. Det måste ha varit väldigt kontroversiellt.
Det var faktiskt till och med så att censuren ville dra in boken, men det lyckades man inte med. En anledning till att historien blev så spridd och populär skulle ju det här kunna vara, för aldrig hade väl kvinnors menstruation förskildrats på det här sättet i en skönlitterär bok. Camelian, den är ju ofta också med i operauppsättningarna rent visuellt, men den nämns inte direkt i texten, vad jag har hittat i alla fall. Så symboliken mellan blomman och mensen blir ju inte lika tydlig när man ser den på operan. Men det kan ju vara bra att bära med sig i alla fall. Ett extra roligt fakta är ju också att ett tyskt företag för ungefär 100 år sedan på 1920-talet valde att döpa sina bindor till Camelia. Alltså en klar blinkning till boken och historien. Och det här tror jag säkert att många förstod.
Mm.
För den var ju fortfarande väldigt populär och är det ju än idag. La Traviata har ju förstås satt avtryck i populärkulturen också, precis som många andra operor då förstås. Historien om Kameliadamen ligger till exempel i grund för Baz Luhrmanns film Moulin Rouge från 2001 med Nicole Kidman och Ewan McGregor i huvudrollerna. En ganska snarlik historia har vi där. I ett annat exempel, kanske tydligaste, så spelar operan huvudrollen faktiskt. Och även här är det en omgjord historia med klara blinkningar till boken och till operan. Och då tänker jag på Pretty Woman, Julia Roberts och Richard Gere som kärlekspar. den prostituerade och affärsmannen. Har du sett den?
Den har jag sett flera gånger.
Ja, då känner du ju också till då att när La Traviata gör entré halvvägs in i filmen så ska Richard Geers roll, likt den professor Higgins, undervisa Julie Roberts i opera. Och då är det La Traviata som de går och ser.
There's a band.
People's reactions to opera, the first time I see it, is very dramatic. Either love it or they hate it. If they love it, they will always love it. If they don't, they may learn to appreciate it, but it will never become part of their soul.
Mm. Ja, antingen så älskar man opera från början eller så lär man sig älska den, men då blir kärleken aldrig riktigt lika stark. Så säger Richard Geers karaktär Edward Lewis. Och Julia Roberts i rollen som prostituerade Vivian Ward rörs förstås till tårar av historien om Violetta, som på så många sätt liknar hennes egen. Och dessutom så ackompanjeras sen hela filmens slutscen när Edward kommer för att övertyga Vivian om sin kärlek med temat ur La Traviata. Det är ju inte så ofta som en opera får så många minuter i en amerikansk Hollywoodfilm, eller hur?
Ja, verkligen inte.
Det hör nog till ovanligheten, ja, skulle jag säga. Men det finns ju fler populärkulturella kopplingar till La Traviata.
Ja, jag tänker på början av 60-talet när Ray Adams sjöng Violetta på radion och gjorde sitt intåg i varje hus och hem.
Hör min sång, Violetta.
Och jag tror att det var väldigt, väldigt många som lyssnade på förspelet till La Traviata efter detta och kanske till och med hela operan.
Ja, La Traviata och hela historien om Camelia Damen har helt klart berört många genom de drygt 150 år som den har funnits. Tack så mycket, Birgitta Forsberg, för idag.
Tack, Britta.
Om du vill höra mer musik ur La Traviata av Verdi, så gå till sverigesradio.se, sök efter Operaguiden. Där hittar du en länk till en Spotify-lista där Eva-Britt Silén och Fredrik Råström har plockat fram fler exempel ur olika inspelningar av den här operan. Sverigesradio.se alltså är adressen där du hittar Operaguiden. Nu sätter vi punkt för idag. Tack för att du har lyssnat. Hej då!